Sen är varmt välkomna tillbaka till Tutski Balutski. Det här är The Champions League Edition, säsongen 22-23. På tisdag den 6 september så rullar den nya säsongen igång i och med gruppspelsfasen. Tisdag, onsdag, Gugge öppnar Champions League-studion båda kvällarna 20.00 på Telia och på Simor, där ni streamar all fotboll från denna bästa klubblagsturnering som finns. Ni vet ju alla ni som har lyssnat på oss förr att man med ett C-more Premium Plus-abonnemang inte bara kan se all fotboll från Champions League utan även all fotboll från Serie A och La Liga samt sen några veckor tillbaka den allsvenska bollen från Discovery Plus, och så stundar ju ett VM och så vidare och så vidare senare under hösten. Så att har ni inte det här abonnemanget, skaffa det för guds skull, för nu drar det verkligen igång på full patte.
Det gör det, och jag ser jävligt mycket fram emot att gå in i grupp B, Gusten, där du ska få berätta allt. Vi kan väl ta kategorierna bara lite snabbt så alla är med på vad vi gör.
Ja, precis. Vi utgår ju från en liten mall som tar sats från fjolårssäsongen. Vi nämner lite hur det gick för de inblandade lagen då, och sen givetvis vad som hänt under sommaren i form av in och ut på transfermarknaden. Vi brasklappar tidigt även i detta avsnitt att när vi spelar in det här så är det tisdag den 30 augusti. Således så återstår det några skälvande timmar av det här transferfönstret, så det kan hända saker fortsatt i de här trupperna. Men utöver det här så pratar vi lite om tränaren som rattar laget vi snickisnackar om. Men även så singlar vi ut en MVP och vi lyfter fram vår gubbe.
Ja.
Vi kommer heller inte vara så nitiska som du nämnde i avsnittet om grupp A, att vi listar precis varenda spelare som har klivit in eller pratar om varenda duktig spelare i det här laget. Det finns ju hur många bra spelare som helst att prata om, men det hinner vi helt enkelt inte. Utan det här är en snabb och rapp liten härlig bara liksom touchguide.
Mm.
Så att det är väl bara att spänna fast det då för grupp B.
Ja, vilka lag har vi?
Vi har Porto, vi har Atletico Madrid, vi har Bayer Leverkusen och vi har Klubb Brygge.
Inte den sexigaste gruppen.
Det är inte den sexigaste gruppen, men det är väl heller inte den osexigaste gruppen.
Nej, det kanske finns någon annan.
Jag tycker att den har liksom någonting.
Ja, men det var för att du sitter och jobbar med den och hittat saker. Så, ja, men berätta för mig, vad är det vi har då?
Jag ska övertyga dig om att det här är en ganska fin grupp.
Ge mig grupp B då.
Från pott 1 så hämtar vi då Porto, de blåvit randiga regerande portugisiska ligamästarna, ja, tillika Champions League-segrarna från 2004. Vem minns inte när José Mourinhos Porto piskade på Monaco i finalen och vann övertygande med 3-0. Sen dess så är det väl klart att det har gått på olika sätt några säsonger. Men är det inte alltid så att Porto gör sitt i gruppen, går vidare och åker ur i åttondelen?
Mm.
Det är liksom, det är Porto och Champions League för mig. Jag vet inte vad Porto och Champions League är för dig.
Men jag skulle nog vilja landa i respekt. Det är nog Porto för mig. Att, jag ska inte säga att man glömmer bort dem år efter år. Men det är någonting i att man alltid tar sig vidare från gruppen. För det gör man ju typ. Och går till antingen åttondels eller kvartfinal. Mm. Och att man dessutom har att man har vunnit den en gång. Det finns någonting i det också.
Ja, verkligen.
Men nej, det är stor respekt för Porto.
Fjolåret blev i alla fall en upprättelse för Porto hemma i Portugal. Man tog tillbaka ligatiteln från Sporting efter en strålande säsong och löste dessutom den inhemska cuptiteln. Ni kanske dock kommer ihåg att Champions League-äventyret slutade på ett lite dystrare sätt. Man gick ju en stenhård jävla kamp mot Milan och mot Atletico Madrid bakom suveräna Liverpool, där alla tre lagen hade chansen att gå vidare i den sista gruppspelsomgången. Och det blev ju ett ruskigt sjöslag på Dragao mellan Porto och Atletico Madrid, i och med att Liverpool gjorde sitt mot Milan på San Siro. Så då visste ju både Porto och Atletico Madrid att nu är det vinnaren som går vidare till slutspel. Och det märktes ju inte minst då i duellspelet. Det small ju satan. Blev ju kurr längs sidlinjerna och röda korten flög, och det var bara...
Ja, tokigt.
Det var en härlig Champions League-kväll.
Det var det.
Men... ni som hörde då vilka fyra lag som ingår i den här gruppen, ni uppmärksammade ju att man faktiskt har chans till revansch här, eftersom Atletico Madrid återigen då ingår i Portos grupp. Nu är det väl ett ganska tydligt favoritskap på att både Porto och Atletico Madrid ska kunna gå vidare från den här gruppen. Men det är i alla fall en chans till revansch. Man gick vidare som trea in i Europa League, började med att slå ut Lazio, men sen så blev det respass mot Lyon i åttondelsfinalen. Men Det blev ju alltså en inhemsk dubbel. Således så får man ju dela ut ett högt betyg till Portos fjolårssäsong.
Mm. Ja, ja, verkligen.
Det har hänt grejer på framförallt mittfältet. Aha. Under transfermarknaden den här sommaren. Många som följer den engelska fotbollen vet ju att Fabio Vieira har lämnat för stora pengar till Arsenal och Vitinha har gått för ännu större pengar till PSG. I runda slängar så handlar det om 75 miljoner euro in för de här två herrarna. Och det här är ju lite vad Porto länge har varit. Man gör det bra, man vinner titlar hemma i Portugal, men sen så drar man in ofantliga summor på transferövergången. Vi
har Sporting Lissabon lite samma sak också. Och så bedriver en otrolig akademi.
Och Benfica.
Och Benfica.
Det är ju de här tre klubbarnas liksom plats i näringskedjan. Mm. Det är ju...
Jo, men då gäller det, det är där respekten kommer in, att fortfarande prestera och göra det i Champions League. Det, ja. Det är det som är.
För portugiser
grejen.
Och kanske framförallt sydamerikaner så är ju Porto, Sporting och Benfica. Det är ju den perfekta stepping stone för en framgångsrik europeisk karriär. Så att man pratar lite för sällan, även fast det här och där nämns, hur jävla skickliga Porto bland de här tre är på att liksom bedriva fotbollsklubb. Mm. Hur jävla välmående den här klubben är. Man blev ju dessutom av med Sergio Oliveira i vintras till Roma på lån. Lite oväntat.
Just det.
Men han försvann ju sen i somras också till Galatasaray och Turkiet. Det är vad som har hänt ut på det där mittfältet. Men för att ersätta de här så har man dels köpt loss Marko Grujic från Liverpool efter att ha varit på lån i just Porto. Man har plockat in André Franco från Estoril och Gabriel Veron från Palmeiras. Det är väl bara erkänna att de här gubbarna har man inte jättebra
koll på. Det är bara att gå vidare till nästa kategori.
Nej, jag ska bara säga det att störst pengar har man den här sommaren lagt på mittbacken David Carmo från Braga. Porto betalade drygt 20 miljoner euro för den här 23-åringen.
Oj.
Och vet du vad som är så speciellt med det?
Nej.
Det är faktiskt den dyraste transfersumman någonsin mellan två portugisiska klubbar. Så det säger ju en del om...
Wow, vad heter han, sa du?
David Carmo.
David Carmo, snart i Arsenal.
Ja, jag skulle också säga Arsenal.
Fan.
Men det är två säsonger dit.
Det är två såklart. Dit, ja. Kan vara en också om man gör det riktigt bra här.
Kanske. Ja. Och de till slut inser att Gabriel är för svajig.
Ja, men då kommer Carmo och styr upp det. Varsågod alla Arsenal-supportrar.
Tränar Porto gör fortfarande den gamla storspelaren Sergio Conceição. Mm. Många minns ju hans spelarkarriär från det portugisiska landslaget, men också ett par fina år i Italien och Serie A.
Yep.
Han firade de här titlarna i våras med cigarren i mungipan. Kommer du ihåg de här bilderna?
Ja, absolut.
Som kavlades ut från Portos omklädningsrum. Det var alltså,
vilken jävla man han var.
Körde riktigt porriga danser och höfterna rullade och han hade cigarren i mungipan.
Nu hade han den i mungipan, men du förstår vad jag menar när jag säger att det är lite kvalvaka på cigarren. Först var det ju Don Carlo Ancelotti och så blev det, vi gjorde en t-shirt på Nakata till exempel med den bilden. Och sen så blev det Zlatan. Mm. Och sen så blev det Conceição. Och sen så skulle var och varannan fotbollsspelare som hade vunnit glasskuppen ha en cigarr i munnen. Så att det är lite kvalvaka vibbar på att fira med cigarr. Alltså, man kan ju alltid fira med cigarr, men att man gör en grej av det så att säga.
Sergio Conceição i alla fall, han formerar ju oftast sitt lag i någon form av 4-4-2. Ibland med en 10 på trekvarten. Jag har sett ett ganska rakt in i mitt fält där. Men nästan
oj, du pratar
alltid
taktik alltså.
Ja.
Ja, intressant.
Ja, men det tycker jag ändå att man ska ha med sig
gjorde
här.
Gjorde inte jag så jävla mycket i grupp A.
Nej, men det är väl okej. Okay. Ibland så finns det plats för det, ibland inte.
Okay.
Nästan aldrig så går han i alla fall ifrån sina två centrala toppar. Dessutom
det är fräscht. Berlusconiskt.
Så var det ju så att du i förra avsnittet, alltså det om grupp A, inte nämnde att Ajax har plockat in då Francisco Conceição.
Ja.
Eller Francisco Conceição. Sergio Conceisaos son. Han har alltså lämnat för Ajax, men om ni då trodde att det var slut på far-son-grejen i Porto så trodde ni fel. Man har nu istället lyft upp nästa brorsa, Rodrigo från B-laget. Dock ska sägas, Rodrigo är ytterback och dessutom 3 år äldre än Francisco. 22 år gammal är Rodrigo.
Riktig svågerpolitiklösning här.
Så är väl känslan, absolut. Mm. Att han finns kvar lite i B-laget som 22-åring, det är också bara för att det är tränarens
farsa. Donnarummas brorsa.
Ja. verkligen. Sen så tänkte jag, fan, känns inte Sergio Conceição som en snubbe som döper sin första son till Sergio? Alltså efter sig själv.
Ja,
har faktiskt. Han inte den aura?
Jo, då.
Ja. Men det är klart att det finns en son som också heter Sergio Conceição. Mm. Den äldsta brorsan. Men det här verkar vara den deppigaste spelaren. Han spelar sin fotboll i RFC Serang. Nej. Jag tror att det är andra divisionen i Belgien.
Ja, i Belgien.
Kan vara tredje divisionen.
Okay. Hur skulle du säga om det var flamländska?
Jag har faktiskt jag har inte ens en magkänsla här.
Nej, okej.
Okay. Du ja, men var ser du då? S E R A I N G.
Serange.
Där spelar i alla fall Sergio Conceição den yngre. Det var lite deppig bonusinfo, men ändå. Jag skulle vilja argumentera för att Mehdi Taremi, ni vet, en oerhört iögonfallande iransk anfallare längst fram, kan gälla som MVP. Dels med tanke på alla mål han har gjort de senaste två säsongerna och då den viktiga självklara rollen han har i Conceições tvåmananfall. Men det går inte att komma ifrån Otavio.
Nej.
Fan vad jag gillar honom.
Ja.
Det offensiva lilla universalgeniet som kan spela på nästan alla positioner från mittfält och framåt har blivit kvar när andra i hans läge har lämnat. Landslagsman för Portugal, kreativt nav och en spelare som verkligen gör skillnad på hur högt man ska hålla Porto från en match till en annan. Liten shootout också till Diogo. Så jävla svårt.
Med
det här,
Diogo.
Det här jävla nya namnet som har poppat upp precis överallt. Innan Diogo.
Kan inte alla bara heta Diego?
Innan Diogo Jota. Såg jag aldrig Diogo.
Alla Diego.
Ja. Nu är det Diogo precis överallt.
Och det är ju den portugiska varianten, men ingen hette det för.
Nej. Liten shootout i alla fall till Diogo Carlos i målet, som har vuxit ut till en riktigt, riktigt bra målvakt och som flåsar Rui Patricio i nacken vad gäller första spaden i landslaget. Det är klart att han måste göra en riktigt bra säsong om det här ska bära längre än vanligt för Porto. Vår gubbe blir såklart dock Pepe. Jajamän, visst går det att, ja, han är kvar och visst går det att argumentera för att han även kan gälla som MVP, men trots att vi har full respekt för att folk rent av avskyr honom så älskar Totski sin Pepe. Han fyller 40 bast i februari. Han är fortfarande helt otrolig och jag tror
framförallt
helt
i de
ärligt,
stora matcherna.
Ja. Och jag tror helt ärligt att det här är en spelare från liksom min tid som jag kommer berätta om för mina barn, kanske också barnbarnen. Det fanns en gång en portugisisk mittback som hette Pepe. Jag hör ju mig själv som farfar eller morfar säga så. Eller?
Ja, jag tycker det. Jo, jag tycker det.
Det är en spelare man kommer berätta om.
Och det är inte det,
för ja, men, barn om 30-40 år.
Ja, men det tycker jag är ett bra sätt att definiera en spelare på, faktiskt. För att det är lätt att säga att man ska prata om den här fantastiska dribblen eller vad det nu var för någonting. Men man glömmer ju bort de här som alltså, verkligen etsar sig fast. Alltså som har lämnat ett avtryck inom fotbollen. De spelarna är ändå inte så jävla många. Alltså det finns ju... Alltså Lorenzo Insigne kommer man inte berätta om.
Fick du in det också?
Nej, men i helt ärligt.
Nej, men så kanske det är. Alltså så här, det beror väl på kanske.
Du kommer inte
sammanhang.
Berätta för barnbarnen om Lorenzo Insigne, men däremot
Napoli-supporter kommer göra det, såklart.
Jo, jag vet, men du är ändå gemene man vad det gäller Pepe. Du håller inte på hans lag.
Nej.
Och
nej.
Du är inte portugis. Nej, och det finns liksom ingen nära band.
Men
du kommer
han
ändå
över Lorenzo Insigne.
Exakt. På subjektivitetstrappan så är du inte speciellt högt upp. Toto Balotto sitter återigen och liksom myser i samarbetsbåten tillsammans med fantastiska Björn Borg. Spegelblanka hav och paketen på plats i spänstiga kallingar. Det är underbart och det finns plats för precis alla. Ajebus, det är bara att hoppa ner. Just nu erbjuder vi 20% rabatt på Björn Borgs alla ordinarie priser. Och på det är det dessutom fri frakt. Ja, men ni hör ju koden. Ja, men den är inte så krånglig, va? Det är Totobalotto 2.0, Totobalotto 20 som gäller. Och det gäller såklart både på björnborg.com och i alla deras butiker.
Det är lite fint att kliva in i en butik och sen så välja sina prylar och säga Toto Balotto 20. Och ni som har varit med ett tag vet att Björn Borg lever efter devisen Train to Live, och är det någonting som verkligen sticker ut i deras kollektioner i år så är det just träningskläder. Här finns allt för såväl skrotlyftaren som för paddeleleganterna. Jag vet att ni lyssnar nu. Riktigt klina, fräscha träningskläder i snygga färger och sköna material. Det är det man kan ta med sig in liksom. Och ni som inte har köpt Björn Borg tidigare, ja, det är dags att gå in på björnborg.com och kika runt. Kanske lite extra viktigt här nu också när några kilon ska svettas bort efter en härlig sommar. Även som sagt, gå in och se själva. 20% rabatt på alla ordinarie priser med koden TOTOBALOTTO20. Och så är det fri frakt som sagt. Och den koden gäller till och med den 1 oktober. Så passa på nu i september. Vi säger stort tack till Björn Borg för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Kavall. Vi pratar om din lokala matbutik som levererar alla sorters matvaror hem till din dörr på 10 minuter. De finns i Stockholm, Göteborg och Malmös innerstäder, men de växer också snabbt och de utökar antalet butiker löpande hela tiden. De har ett stort sortiment på över 2000 produkter och det är samma priser som i din vanliga matbutik, och det är endast 19 kronor som leveransen kostar, och det är kostnadsfritt över 350 kronor. Öppet alla dagar. 07:23. Känns det? Känns ganska bra va? När deras bud på elcykel kommer och levererar matvarorna. Och nu tänker jag att när sommaren lider mot sitt slut och man ska tillbaka till att stressa och alla rutiner och allt vad det är. Jag har ju 3 barn så att det är mycket att tänka på. Det ska skjutsas, hämtas och lämnas. Jag hatar att gå in där klockan 17:30 i matvarubutikerna och trängas med en massa människor. Ja, men då finns Kavall där för mig som levererar matvarorna direkt när man vill ha dem. Och då kan jag fokusera på annat, till exempel att göra Toto Balotto. Koden, koden, koden! Ja, jag vet, ni vill ha koden. Den är Toto Balotto. Då får man 150 riksdaler. Jajamensan, 150 kronor rabatt på sitt första köp. Och inte nog med det. Det är också fri leverans då. Koden gäller vid köp över 350 kronor till och med den 18 september. Vi snackar i år. Testa Kavall du med. Det är bara att ladda ner appen. Kavall hittar ni både i App Store och på Google Play. Testa det. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Det var i alla fall lite Porto. Ja. Vill du höra lite Atletico Madrid?
Ja, fan. Alltså så här, jag har koll på det, Atletico Madrid. Jag tänker att jag förstår vilka de har tagit in och inte. Mm. Men det finns något som saknas här, känner jag.
Ja, nej, men spänn fast det då. Mm. För som jag sa så ingår alltså Atletico Madrid återigen då i samma Champions League-grupp som Porto. Vi pratade en hel del om Atleti med Pinitolo för några veckor sedan inför La Liga, och han andades ju optimism. Det måste man säga.
Tycker jag.
Jag blev lite förvånad över hur optimistisk han var.
Jag protesterade
kring Atletico Madrid. Jag hade ju definitivt känslan att ja, men La Liga den här säsongen, den kommer handla om 2 lag, Barcelona och Real Madrid.
Ja, men jag tror det var så vi bollade upp det för ja. Pinne också. Han skulle prompt ta in Atletico Madrid där.
Man kan aldrig räkna bort dem. Och det kan man ju inte, såklart.
Vann de med Valencia när vi spelade in det här?
Det gjorde de,
1-0. Ja, Griezmann va?
Precis. Mm. Jag återkommer till honom. Men vi ska börja i fjolårssäsongen. Den blev ju, om vi ska vara ärliga, ganska mycket mellanmjölk. Mm. Ligatiteln var man aldrig nära att försvara. Man åkte ut knappt men klart rättvist mot Manchester City i kvartsfinalrundan av Champions League. Du kommer ihåg, på tal om sjöslag och kurr, det blev det ju även i slutet av den matchen på Wanda Metropolitano. Och man säkrade till slut nytt Champions League-spel sent i La Liga-säsongen, men till slut också ganska komfortabelt. Det här fick dock inte Diego Simeone att känna sig klar i Atletico Madrid. Han har ju varit där en evighet nu, men argentinan, han rullar vidare. Han ska bygga om det här laget och fortsätta kräma ur den här disktrasan allt vad den har. Cholo ska ingenstans, och hans rödvita maskineri laddar om för en ny säsong där de ska vara svårgenomträngliga, där de ska vara jobbiga och tuffa, men också återigen kunna slå ut de bästa lagen på egen kraft, rent kreativt och konstruktivt. Tyckte jag verkligen inte man bemästrade i fjol.
Nej, det gjorde man sannolikt inte.
Och så kanske någon säger, jo men de var riktigt bra mot Manchester United. Det var också Ralf Rangnicks Manchester United. Det var kanske inte något motstånd av det högre snittet.
Nej.
Fan, gjorde Rangnick egentligen när han var i Manchester United? Det var ju inte och gnällde hela
tiden. Ja, men han var ju ärlig. Och han, ah, han hade fan sant. Helt ah, rätt.
Det har du för sig rätt.
Det här laget behöver minst 10 nya spelare. Ja. På transfermarknaden så har en hel del dödkött lämnat Atletico Madrid, men en av de mer namnstarka spelarna hittar vi såklart i Luis Suarez som vänt hem till Uruguay. Hector Herrera, han har gått till...
Uruguay.
Uruguay. Ja. Uruguay. Uruguay. Mm. Diogo. Uruguay. Hector Herrera har lämnat för MLS. Renan Lodi har gått till Nottingham Forest. Daniel Vass. Daniel? Daniel Vass. Mm.
Han Daniel har gått går bra.
Jo, men han är ju dansk.
Ja, men ändå. Där nere.
Daniel Vass. Han har gått till Bröndby. Och Sime Versalco har gått till Olympiakos. På tal om far och son, Cholo Simeones grabb, Giuliano, han har lämnat på
lån. Inte Giovanni.
Nej,
han är i Napoli.
Nej, Giuliano har lämnat på lån till Zaragoza. Mm-hmm. Den stora värvningen för sommaren blev Nahuel Molina från Udinese.
Mm. Var, hyllade jag.
Du hyllade Pinotoro, optimistisk som satan. Jag var lite svalare.
Alltså, det är ändå Molina från Udinese.
Den här högerbacken,
men ska man vara lite edge så är det en spelare som man definitivt kan hylla lite extra sådär.
Den här högerbacken köptes i alla fall för 200 millar och blev utvisad i hemmapremiären. Mm. Ah, ja. Man har dessutom, det här är en värvning i min smak, plockat in Axel Witsel på free transfer.
Det är dumt alltså.
Man har fått tillbaka Saul från lån hos Chelsea, men framför allt så har Alvaro Morata kommer tillbaka till Atletico Madrid. Kan någon redogöra för Moratas klubblagskarriär utan att tjuvkika på Wikipedia? Det är jag ytterst tveksam till.
Mm. Jag tänkte att jag skulle ge mig på det, men det ska jag inte göra.
Vilken klubb har han tillhört? Vilken klubb har han varit utlånad från? Och vilken klubb har han varit utlånad till? Helt omöjligt att ta
precis,
från huvudet.
Vilka han ägts av och sådär. Men det, han har väl... Han har ju ägts av Real Madrid och Atletico Madrid bara, va?
Nej, han måste ha ägts av Chelsea.
Ja, Chelsea har han ägt, just det, de köpte han. Ja, han där ja. Mm. Och sen varit utlånad. Juventus har ju aldrig ägt honom.
Nej, men där har han ju varit,
där har varit bäst.
I två sessioner.
Ja, och det är väl där han har levererat mest.
Ja, om man inte ska tro Luis Enrique. För att det är väl i spanska landslaget han kanske har varit absolut bäst.
Okej, ska du väga in landslaget i det här också?
Ja. Han är i alla fall redan i målform och han lär fylla luckan efter Luis Suarez.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Är det alldeles utmärkt? Är han kanske rent av MVP för att det kommer bli? Nej. Det finns dock ett gäng att välja på här tycker jag. Janne Oblak i kassen ska ju såklart nämnas. Lagkapten Kocke.
Och historieskrivningen på Oblak är väl att han gör en dålig fjolårssäsong.
Svag i alla fall.
Ja men sett till här, hur han sätter till. Sin sämsta. Mm. Och då är han fortfarande bra. Men i år då kommer han vara sådär sinnessjukt bra igen, tänker jag.
Kanske. Mm. Nej men lagkapten Kocke tycker jag ska bollas upp här också. Den löjligt nyttige Marcos Llorente. Mm. Eller varför då inte just Alvaro Morata? Men jag tror nog ändå att vi får konstatera att det nu har blivit dags för Joao Felix att verkligen ta det där sista steget. Det tror i alla fall jag kommer bli avgörande för Atletis säsong. Och jag tycker också väldigt mycket tala för att han kommer lyckas ta det här steget. Mm. Jag tycker att han har det.
Återigen får gå tillbaka till Pinotoro-avsnittet så var det ju någonting som jag också var väldigt tydlig med, att jag tror att nu jävlar, nu är skador borta och så vidare. Så här, nu flyger vi genom den här säsongen, Joao Felix. Och så. Mm.
pratar vi om honom som en av de bästa.
Som du är inne på så har det varit en hel del småskador sedan han kom, men får han bara vara hel så är det klart att han mycket väl kan leda de rödvita en bra bit på väg till en tredje final de senaste 9 åren. Man glömmer ibland att Simeone har lett sitt Atletico Madrid faktiskt till 2 finaler. Vår gubbe är dock inte Joao Felix, det är nämligen Stefan Savic.
Aha.
Den montenegrinske
mittbacken också, så det
som
passar.
Alltså, han fick till slut verkligen upprättelse för sin karriär.
Ja.
Det var länge en mittback som jag tyckte var svajig.
Jo, men det var ju så han kom till Fiorentina. Ja. Alltså med ett bagage av att inte bara vara svajig utan vara en sopa. En som liksom gör massa tabbar och ser till att man förlorar matcher. För han spelar ska ju vinna matcher.
Ja.
Sen så var han ju jättebra i Fiorentina. Vi ville inte sälja honom. Sådär. Men han blev lite för bra för oss att han var tvungen att gå.
Jag tycker i alla fall att han har fått ut sitt absolut max här i Atletico Madrid.
Ja.
Och han blev ju för Atletico Madrids räkning tyvärr här lårskadad mot Villarreal nyligen och behöver illa kvickt komma tillbaka för att tillsammans med Jiménez, var kommer Jiménez ifrån? Uruguay.
Mm.
Och då täta upp den här defensiven framför Janne Oblak. Jag sa att vi skulle återkomma lite kort till Antoine Griezmann. Du vet vad som är så jävla speciellt med honom, va, den här säsongen i Atleti?
Nej.
Att de har ju en klausul gentemot Barcelona att om ifall de använder Antoine Griezmann mer än 45 minuter i över hälften av matcherna så måste de köpa loss honom. Det är därför, om du har noterat det, så byter Simeone in Antoine Griezmann i början av andra halvlek i varje match.
Ah.
Så jävla skevt.
Det är ju ruskigt skevt. Jag försöker tänka på någon läx här, någon som har gjort det tidigare. Alltså en spelare som, har, liksom, som hamnar i den snurran, så att säga.
Jag kan inte, dra mig till minnes att jag har upplevt spelare som innan ett totalt antal matcher skulle uppnås, plockas av och inte spelas mer för att man ska komma runt det där. Men det här att det handlar om 45 minuter i matcherna och att man då byter in sin spelare strax efter halvtid, så jävla flummigt alltså.
Det är flummigt.
Det blir i alla fall spännande att följa Antoine Griezmanns fortsatta framfart i Atletico Madrid.
Toto Balotto är återigen sponsrad av MQ. Jajamensan, stabila, stolta och långsiktiga MQ. För det är nämligen så att de jobbar långsiktigt. Och det passar väl utmärkt nu när vi ska stänga ner sommaren och gå in i det mörka, kalla och långa halvåret som inleds med hösten. Dessutom tänker jag, ska det inte bli ruskigt jävla fint att istället för kortbyxor och någon så här fladdrig, färgglad historia på torson få ta på sig stilrena, dressade och enfärgade plagg i en palett av jordnära nyanser igen? Svaret på den retoriska frågan är såklart, jo, det ska det. Och som av en händelse erbjuder nu MQ Totos alla lyssnare 20% rabatt på samtliga av deras egna varumärken. Då pratar vi alltså Bondelid, Dobber och Bleck. Det är koden TOTO20. Det hade ni inte kunnat gissa, va? TOTO20. Och det är den som gäller fram till den 11 september, startar 29 augusti. Dessutom, och lyssna nu, för det här är riktigt bra. MQ erbjuder i samtliga sina butiker skrädderihjälp. Jag tänker, det är ju perfekt när man ska återvända till jobbet efter sommaren. Om man har köpt sig några nya byxor eller en fin kavaj. Men den sista latouchen av perfektion saknas. Då hjälper MQ dig att lägga upp byxorna, sin kavajen eller byta ut en krånglande dragkedja. Är inte det underbart? Så, Toto 20, 20% rabatt på MQs egna varumärken. Och ett stort rungande tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ska vi ta oss till Bayer Leverkusen?
Ja, tycker jag.
För här återfinns också de rödsvarta tyskarna som väldigt mycket under radarn kom trea i Bundesliga i fjol.
Jag tänker att Leverkusen alltid femma, fyra eller trea.
Ja, jag tror du skulle säga att de alltid flyger under radarn.
Ja, det gör de också.
Då, precis som nu, heter i alla fall tränaren Gerardo Seoane. Har du koll på den här gubben?
Nej, inte alls.
Gerardo Seoane. Han kommer från Schweiz. Och det här är en riktig jävla succékomet på tränarhimlen. Han är 1 år äldre än dig, Thomas. Han hade en decent spelarkarriär hemma i Schweiz, men absolut ingenting att skryta om. Han tog som 39-åring över FC Luzern och tog dem under sin första säsong till en tredje plats i den schweiziska ligan. Således så gick det att förstå, men det var samtidigt oväntat när han fick efterträda mäktiga Adi Hütter som tränare i Young Boys följande sommar, alltså 2018. Men succén fortsatte. Dubbla ligatitlar och dubbla Champions League-gruppspel löste han innan han alltså för ett drygt år sedan tog sitt pick och pack och flyttade till Tyskland, Bundesliga och Bayer Leverkusen. Och där löste han alltså omgående en tredje plats i ligaspelet.
Wow. Ja, det är ju bra, det är ju wow, verkligen. En gubbe.
Man har dock inlett årets säsong rejält svajigt. Man började med tre raka torsk i Bundesliga innan man till slut fick en välbehövlig seger i den fjärde omgången. Så vi får väl se om den här succén håller i sig för vår numera goda vän Gerardo Seoane. Många vokaler i det efternamnet. Det
känns också feluttalat.
S-E-O-A-N-E. Det är svårt att hitta något annat än ett fonetiskt Seoane.
Ja, det finns inga apostrofer eller grejer.
Nej, det finns, liksom inget, det finns inget U där som gör att det blir Åsone eller Söne, utan det känns naturligt med Seoane.
Ja, vi köper det.
Seoane. Ah, ja. Det har inte hänt så där jättemycket vad gäller att spetsa den här truppen när den nu ska dubbeljobbas i Champions League. Ser det kanske rent av lite oroväckande svagt ut? Jag vet inte riktigt, men när vi spelar in det här så är den enda spelare man har betalat stora pengar för tjecken Adam Logic. En 19-årig ytterforward som kommer från Sparta Prag.
Spännande.
Ja, visst.
Nej, men det ser jag fram emot. Alltså, tjecker som går till Bundesliga, det är lite så här i Sverige under radanvärningar. Det är ingenting man tänker på, men det skulle ju mycket väl kunna vara ett dunderny förvärv. Alltså, om du säger att det är mycket pengar dessutom. Tjeckerna har nära till Tyskland.
Så är det väl.
Den vägen.
Han får i alla fall så här dags, alltså tisdag den 30 augusti, ses som den direkta ersättaren till argentinaren Lucas Alario som har gått till Eintracht Frankfurt. Men jag är skeptisk till om Adam Logic är lika vass som Lucas Alario.
Framförallt ska det väl ta tid då, som 19 år att komma in till en ny liga med tuffare backar. Och sen dessutom då, nu pratar vi om Champions League. Vad fan, vad ska 19 år från Tjeckien göra där? Jag vet inte. Presterar han? Superimponerad. Men det är väl en värvning på sikt.
Jag brasklappade i alla fall kring detta. För det blåser idag starka vindar om att Chelseas Callum Hudson-Odoi ska ansluta till Bayer Leverkusen innan fönstret stänger. Och skulle man landa honom så får man ju säga att det är en riktigt bra värvning.
På tal om liksom en väg som har öppnats. Nu är det inte så att den tjeckiska vägen till Bundesliga har öppnats. Men vägar då till Tyskland så är det ju lite av ett nytt fenomen när engelsmän går till just Bundesliga.
I övrigt så är det några gubbar tillbaka från lån och två ynglingar har lyfts upp från U19. Fan vet om inte kusarna har plockat in Hamburgs gamla avvaktande sportchef, vad han nu hette. Det här tycker jag är lite märkligt passivt ändå.
Och vad han sa hela tiden.
Vi väntar.
Ja. Hände ingenting.
Förvisso så har inte någon jättebärande spelare utöver Alario försvunnit, så visst finns det en viss rimlighet i den här passiviteten, men ändå. Julian Baumgartlinger har dragit med sin rutin. Joel Poyanpalo är definitivt borta efter lite lån och Mitchell Weiser har gått till Werder Bremen. Fuck Bremen. Man har också blivit av med ett av mina absoluta favoritnamn inom fotbollen, nämligen målvakten Lennart Grill som har gått till Union Berlin. Toppnamn.
Bra gått i Union Berlin också. Topplag i år.
Ja. Lennart Grill. Men med tanke på att det inte har hänt sådär jättemycket in då, så är det tacksamt och enkelt för mig att utse MVP. Och det är ju den tjeckiske målmaskinen längst fram, Patrik Schick.
Ja.
Du kommer ihåg hur mycket jävla mål han öste in i vintras, va?
Absolut.
Utmanade ju både Hålet och Lewandowski där uppe i skytteligatoppen, men skadade sig strax innan playoffet mot Sverige, tyvärr, och svalnade ju betänkligt. Men 24 mål på 27 Bundesliga-matcher, det är rejält starka siffror.
Ja, men det känns också som en spelare som växer med åren och blir bättre och bättre för varje säsong. Alltså en del av de här anfallarna
tycker jag liksom står och trampar där på 7-8 mål. De tar inte det sista steget, det tycker jag Patrik Schick har gjort.
Verkligen. Och kan han fortsätta smälla in bollar i den här takten så är det väl klart att Leverkusen inte går att räkna bort från ett avancemang. I övrigt så finns det en hel del usual suspects för alla som följt Bayer Leverkusen de senaste åren i truppen. Det är Lukas Radetski i kassen, det är Jonathan Tah i mittlåset, Charles Aranguiz på mittfältet, Kerem Demirbay med nycklarna i handen på trekvarten och Karim Bellarabi på skadelistan.
Är det någon av dem som är vår gubbe?
Nej. Vår gubbe hade kunnat vara Sardar Azmoun, du vet, iranien från Ryssland, tidigare Rubin Kazan
och kunna varit vår gubbe.
Zenit Sankt Petersburg. Det är en fin jävla spelare.
Typ i VM Tutski.
Mm, verkligen.
Som vår gubbe.
Där finns ju också den gamla Bayern-försvararen Odilon.
Ja.
Som du kanske kommer ihåg.
Spelare, ja, precis.
Gick ju för stora pengar inte bara från Bayern utan också då från det var väl klubb.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Brygge han var
i. Det var i Club Brygge. Mm.
Och så har vi då det franska kvicksilvret Moussa Diaby. Men i den här truppen så finns ju en av Europas största diamanter. Jag tycker inte det är för stora ord. Florian Wirtz.
Mm. Men han skadade sig också väl?
Han skadade sig i mars. Allvarligt i knät. Men är på väg tillbaka här nu. Han själv jobbar ju fortfarande VM, så att det talar väl ändå någonting om att comebacken är i ganska snart antagande.
Florian Wirtz för mig är ju Gusten Dahlins gubbe. Att jag inte tänkte på det när du började och jag ställde frågan, men han försvann ju där i mars och därför kanske jag inte har tänkt på honom så mycket de senaste månaderna, men som du hyllade honom och om honom.
Han gick lätt på boll i juli och ska väl kunna göra comeback här innan oktober.
Vad fan, han jobbar vi ju stenhårt i höst.
Om någon bara med lite perspektiv vill förstå hur bra den här spelaren har varit i ung ålder, så är han alltså av alla spelare, alla unga spelare som har kommit fram i Tyskland, den spelare som i allra yngst ålder nådde 50 Bundesliga-matcher. Det tycker jag säger en del.
Ja, säger det. Och så, han är född?
Han är född i maj 2003.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, det är ju mega ungt.
Så är det. Så är det. Klubb Brygge då, det fjärde och avslutande laget i grupp B. Det spelar ingen roll hur det går i grundserien, det är slutspelet som är det viktiga. Tänk att det är den parollen som gäller för belgiska fotbollslag. Usch!
Ja, men jag har ju Klubb Brygge, jag har ju numera en personlig relation till klubben. Och det var efter när jag var nere med tjejerna i Frankrike. Då såg kvartsfinalen mellan Klubb Brygge och BP's Flicke 09. Och tränaren klev in på planen när Klubb Brygge kvitterade med 30 sekunder kvar. BP ledde med 1-0. Målet blir bortdömt, men han kliver in och kräver ett annat domslut. Den unge domaren står ju såklart på sig och så vidare, men tävlingsledning tillkallas i stöket och han står och liksom skriker den här unga tjejen till domare i ansiktet. Och till slut så blir det en diskussion där och jag kände ju vart återbarkade och tänkte bara, när jag kollade bort mot BP:s ledare, ni måste gå dit nu. De är på väg att ändra det här domslutet. Ni måste dit och markera. Kom såklart för sent. Målet dömdes in, straffar, Klubb Brygge vinner.
De gjorde som Hamburgs gamla sportchef. avvaktade.
Och jag hamnade ju mitt i den där tumulten såklart också. Det var tumultigt och giddigt och så vidare. Så efter det, hatlag, klubbrygg.
Ja, jag förstår. Men, och det är ju någonting som är i grunden, tycker jag, helt fel med fotboll. När det som i Belgien är en grundserie och sen är det slutspel. Och...
Men alla har gått vidare, höll jag på sig. Alla har inte gjort det. Ja. Vi har ju borta i Sydamerika har vi ju klausura, apertura... serierna som man aldrig får grepp och som känns olika också i alla länder där.
Danmark har ju också ett ruskigt märkligt system, så det har man ingen respekt för.
De är danska också, det har man noll respekt för.
Hur som, man vann inte grundserien, men man vann till slut slutspelet. Så att vann man då ligan? Jag vet inte. Någon form av buckla. Jo, alltså så här, jag vet ju att man lyfter ju bucklan för det, men går det att säga att man vann ligan?
Men det är hockey.
Ja, det är det jag säger. Klubb Brygge var också med i Champions League-gruppspelsfasen i fjol, men de flesta av er kommer säkert ihåg hur det gick för dem när gruppen de hamnade i bestod av Leipzig, PSG och Manchester City. Det blev så att säga
svettigt
för Klubb Brygge. Sen dess då, under sommaren, så har man ju tappat sin kronjuvel, Il Principe Charles de Ketelaere, till Milan för drygt 300 miljoner kronor. Man har, när ni hör det här, eventuellt också blivit av med Hasse van Aken. Eftersom West Ham är där och rycker i honom nu så här i slutet av fönstret. Så att, vi får väl helt enkelt se ifall Hans van Aken är kvar. Mittbacken Stanley Nsocki har gått till Hoffenheim och anfallaren Luis Openda har gått till Lens för 100 millar. Dessutom så har en hel del rutin försvunnit på free transfer i och med Bas Dost och José Izquierdos exit. En jäkla massa cash in således, så vad har man då lagt dem på?
Jo, CL och alltså, ja, andra säsongen i rad sådär, så
Para finns. Som Ken Ring en gång skaldade. Framförallt så har man tagit Roman Yaremchuk från Benfica, du vet, den ukrainska landslagsanfallstanken som jag gillar.
Mega respekt för Yaremchuk.
Ja, jag gillar honom.
Alltså ingen ukrainsk respekt här, utan respekt för spelaren.
Mm. Alltså det pirrade ordentligt när han började ryktas till Roma för något år sedan, halvår sedan. Men det blev Klubb Brygge för Yaremchuk. Me like i alla fall, den värvningen. Man har dessutom betalat FC Midtjylland 100 millar för nigerianen Rafael Onyedika. Pengar jag, av det lilla jag följer dansk fotboll, har förstått att han ska vara värd. Ska vara ruskig, den här 21-åriga defensiva mittfältaren.
Så i Klubb Brygge och sen vidare. Så att, eventuellt ska vi ha lite förväntningar på den spelaren här i höst.
Förväntningar eller inte, jag tycker i alla fall att vi ska ha koll på Rafael Onyedika.
Jag håller koll.
Härligt. En ruskigt fin värvning är också den av Dedrick Boyata från Hertha Berlin. 2 ynka miljoner euro för den belgiska landslagsbacken som kanske inte fick den där karriären många spådde när han kom fram i Manchester City, men ändå bra värvning. Han är inte lastgammal, han är fortsatt landslagsman och nu ska det spelas Champions League igen efter några år i Tyskland och Bundesliga. Som alltid så lär också minst någon tonåring få sitt stora genombrott i Klubb Brygge i år. Mina pengar ligger på att det mycket väl kan bli den 19-åriga ytterbacken Bjørn Maier som har köpt...
Kalla Bjorn!
Bjorn. Det är inga prickar där inte.
Nej, men ändå.
Ja, Bjørn Maier. Bjørn Maier, eller Bjørn Meier, eller Björn Meier. Jag vill säga Bjørn Maier. Som man har köpt från Groningen för 60 millar. Men, hörni, vem tränar egentligen Klubb Brygge? Efter alla ni som hört avsnittet om Grupp A så vet ni ju att tränaren Alfred Schreuder lämnade för Ajax då han skulle ersätta Erik Ten Hag.
Så han var ju bara där i ett halvår dessutom.
Precis, och det är inte så vanligt att man efter ett sånt succéhalvår med en bärgad ligatitel och så vidare byter tränare. Det var Klubb Brygge tvungna att göra. Så in plockade man från sin egen sportsliga organisation Carl Höfkens.
Mm-hmm.
Det här är en gammal...
Inte just det, aldrig. Jaha!
Det här är faktiskt... Nej, men då kanske det är dags att brush it up. Ja, för det här är en... Det är en gammal försvarare som dels spelade en hel del säsonger i England, men framförallt 150 matcher för just Klubb Brygge. Han gjorde dessutom 22 landskamper för Belgien. Och eftersom han inte är äldre än 43 så kan du ju själv räkna ut att det här var ju inte på den tiden Belgien var ett dassgäng. Utan det var under en tid då Belgien faktiskt gjorde sig gällande som fotbollsnation.
Ja, men det var ju då de blev lite hype-nation i mästerskapet.
Ja, ja, verkligen. Och det som sticker ut i det här valet, det är ju att det här alltså är Karl Höfkens första tränaruppdrag någonsin.
Wow.
Det är fan rätt in i elden. MVP blir ju som alltid ifall Club Brugge tänkt göra anspråk på fortsatt Europaspel efter nyår. Simon Mignolet i kassen. Den välhängda gamla Liverpool-keepern, han ångar på där bak. Och det säger jag som förstahandskälla eftersom jag själv såg Mignolet naken i katakomberna på El Madrigal för 6-7 år sedan.
Det var ett intryck som sitter kvar än idag. Ser du den framför dig när du blundar?
Oh ja. Ha? Oh ja. Med fasa.
Ja, okej. Okay. Det är ett monster.
Riktig kobra alltså.
Ja.
Men
då känns
det
också som en gubbe som inte heller gömmer den.
Nej.
Sådär. Han är inte blyg.
Nej, och det ska han väl inte vara.
Nej, det kanske han inte ska.
Men håll med mig om att alltså, såhär, i fjol då spelade det ingen roll vad Mignolet gjorde. Nej. För heter motståndet City, PSG och Leipzig, då kommer liksom Club Brugge förlora på något sätt ändå. Men i den här gruppen mot Bayer Leverkusen, Porto och Atletico Madrid kan man hålla ett par nollor. Alltså, då lever det ju här för Club Brugge. Det tycker jag i allra högsta grad. Är han vår gubbe? Nej, det är han inte. Är den holländska landslagsanfallaren Noah Lang det? Nej, det är något som inte lirar med honom. Jag tycker han ser osympatisk ut.
Mm.
Är det dansken Andreas Skov Olsen?
Nej.
Nej, för han är dansk. Nej, det får helt enkelt bli så att Tutskis gubbe i Club Brugge är jamaikan-kanadiken. Kyle Larin.
Oj.
Som man har hämtat in från Besiktas.
Fan, vad, sorry att jag avbryter dig, men satan vad kanadickerna är på gång med sin fotboll nu.
Ja, men det är det jag ska komma till här. Ja. För 27-åringen som ska spela VM för sitt Kanada är ändå jävligt god där ute till vänster. Eller vad säger som 13 mål på 16 VM-kvalmatcher. Och som du är inne på, vi har en ruskig softspot för det kanadensiska fotbollsundret. Så att Tutski Balutski säger hela vägen, Kyle
hela
Larin.
Hela vägen.
Ja. Ja, det är vår gubbe.
Härligt, det var grupp B också. Nu känner jag dels att jag har koll. Så mycket koll som jag vill ha. Jag vill inte ha mer koll på grupp B.
Alldeles lagom.
Kommer säkert ha glömt bort någonting lagom till att Champions börjar. Och då kommer jag lyssna om på det här avsnittet. Det är ju faktiskt någonting man kan ta med sig. Lilla tipset här då från mig. Att när man kommer till oktober och så är det någon match man ska titta på. Och så har man glömt bort lite då.
Mm.
Då tar man 45 minuter Tutski grupp E till exempel. Och så lyssnar man om.
Det som jag tycker är jävligt kul med grupp E, det är att det smäller direkt här i första omgången. Onsdag 7 september. För då är det ett Club Brugge mot Bayer Leverkusen. Ah. Så det är en nyckelfight för båda. Har man tänkt att göra anspråk på avancemanget och gå vidare, så måste man ju vinna den matchen. Det vet ju båda klubbarna om.
Ja.
Dessutom parallellt med det då, Atletico Madrid mot Porto.
Ja.
Okay. Fina fighter på
onsdag. Ja, väldigt, väldigt fina. Ja, men kul! Grupp B, härligt!
Det var grupp B, Tutski Balutski, Champions League Edition, rullar vidare. Vi får väl helt enkelt se när just du hör oss igen. Men till dess så säger vi på återhörande.
Ja, men det gör vi. Vi säger på återhörande. Glöm inte bort att gå in på Betsson.com och kika in under godbitar. Boostade odds, där har ni våra Champions League-specialer. En hel del, ja men smått och gott. Om man hinner då innan Champions League drar igång. Kom ihåg, 18 bast. Stanley.se finns om man har problem att spela. Kul att ni lyssnar på Tutski. Det här är roligt att göra.
Ciao Tutti.
Ciao, Tutti.